Ja, det här är en tidig lördag morgon. Ni lyssnar på Tyresö Radio 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Jag är på väg ner till Albysjön i början av den här sommaren. För här ska jag träffa brandförsvaret i Tyresö som ska ha en övning. Och jag väntar på att de ska komma hit. Ja, fortfarande lite försommar här när det här spelas in. Och jag tänkte vi skulle få råd av brandförsvaret vad man ska tänka på i sommar när man ska röra sig ute i skog och mark. Ja, nu kommer en liten röd bil åkande här ner mot Albysjön. Och där ser man en fina Södertörns brandförsvarsförbunds märke på. Hej!
God morgon!
God morgon!
Chefen är på väg ner snart. Han vill gå ner.
Vem är det som... Oj, vem är det som är chef?
Det är Björn Wikström.
Ja, men det är han som... Ja, vad trevligt.
Jag pratar med han, tror jag. Ska ni köra?
Nej, jag kör det här.
Ja. Vad är ni... Hej!
Andreas.
Han. Hej.
Tjena, Micke.
Hej. Vad är ni ska göra någonting?
Vi ska öva ytlivräddning. Vi ska ner och plaska i sjön.
Vi ska plaska.
Köra sökövningar.
Hur varmt är det i vattnet, tror ni?
Ja, det lär vi ju märka snart. Men vi har torrdräkter på oss, så vi kommer nog inte frysa.
Och om det skulle vara på riktigt, skulle ni ha torrdräkter på er då också?
Ja, vi har både våtdräkter och torrdräkter på bilarna nu. Så det får vädret avgöra lite. Men nu är det snart sommar, så då kanske vi kör våtdräkter istället.
Jaha, okej. Okay. Men ni gör såna övningar ofta, eller?
Ja, titt som tätt.
Okay. Vad heter du?
Andreas.
Har du ett efternamn också?
Falk.
Okej. Och här på den här bryggan är det fullt med fågelbajs.
Precis, man får akta så man inte halkar.
Vi ska använda en båt också. Nu kommer en större brandbil åkande med ett släp. Och på släpet är det en liten uppblåsbar jolle, om man säger så. Fast inte en liten än, utan en stor gummibåt. Och på den här så står det också Södertörns brandförsvarsförbund. För att det är inte bara Tyresö som har en brandkår, utan den har man ihop med alla de andra kommunerna. Och de håller på att packa upp ute på bryggan nu med massa olika saker. Sätter på sig olika dräkter. Nu kommer Björn, som jag trodde kallades för någon slags insatsledare. Men vad kallas det för?
Jag kallar det för styrkeledare, det är min titel.
För det här är en brandstyrka,
ja,
eller?
Ja, just det, ja. Precis. Men idag ska vi öva vattenlivräddning, så det ingår också i vårt uppdrag att hjälpa folk som har hamnat i nöd till sjöss. Eller till i badplatser och i insjöar.
Så ni tränar liksom? Någon får leka drunknad och så får ni hålla på och kämpa med den personen?
Ja, det skulle vi kunna göra. Men nu har vi också med oss en sån här övningsdocka som sjunker till botten. Då, som samma som har på simhallen ungefär, som vi använder här ute på bryggan. Nu ska vi öva person i person vid bryggan här.
Aha. Hur ofta sker sånt här på riktigt, att ni måste åka iväg och leta efter någon person som har försvunnit i vattnet?
Ja, det är inte jätteofta, men det händer att det sker tyvärr. Så det är, men vi har ju förmågan att söka efter personer vid ytan och vid, ja, man säger runt bryggor där det är ett par meter djupt kanske, 3-4 meter djupt kanske. Mm. Sen har ju Stockholms brandförsvar, de som har dykresurserna, Storstockholms brandförsvar.
Aha, okej. Okay. Hör ni ljudet från bryggan här? Håller de på? Ja, nu håller alltså brandmännen på att byta om till så kallade torrdräkter här. Och så bär de med sig lite olika saker, så ska vi se hur det funkar. Får man fråga vad det är för skillnad på en våtdräkt och en torrdräkt?
Våtdräkten blir, som det låter, våt.
Ja, även innanför.
I kontakt precis med vatten.
Ja.
Torrdräkten håller sig torr.
Så att du får inte in vatten på kroppen när du hoppar ner nu?
Nej, extremt lite. Om det skulle läcka så är det extremt lite då.
Ja, vad bra.
Ja.
Hur lång tid tar det att sätta på sig sånt här i liksom skarp läge?
Någon minut bara.
Någon minut?
Det gör man oftast i bilen under framryckning.
Ja, för då har man vet att det är någon saknad person som ni ska leta efter.
Ja, eller att vi måste hoppa in i vattnet.
Okej. Hur ofta brukar du i skarpt läge hoppa i vattnet?
Ja, alltså... Är det skarpt läge, då hoppar man i vattnet. Så är det bara.
Hur ofta har du gjort det i din tjänst?
Det kan jag inte svara på. Jag vet inte riktigt. Det händer ett par gånger. Det beror på hur länge du jobbar och så.
Ja, okej. Okay. Nu kommer de bärande med någonting här. Hej, hej. Vad är det här för skojigt ni kommer bärande med?
En hansabräda heter det.
Vad är det för någonting?
Det är en bräda som man kan ha på vattnet. Även på vinter kan man ha den på isen. Som man kan ta upp personen som har, håller på att drunkna eller sånt där. Eller skadad person.
För den är så pass låg så det är lätt att få upp personen.
Ja, den är låg. Ja. Då kan man få den att gå under vattnet också. De kommer ju nog kanske visa här sen.
Aha, vad kul.
Ja, ja. Så att, men den använder vi även på vintern.
Vad bra, för att, så att inte ni går igenom isen.
Ja, precis. Så tar man den. Springer man med den.
Ja, det ser ut som. Det ser ut som en
stor surfbräda nästan.
En stor surfbräda, bra. Med bra ordentliga saker att hålla i sig på sidorna.
Precis.
För det är väl svårast att få upp en tung människa i vattnet med kläder på.
Ja, vi lär oss våra tekniker.
Okay.
Vi doppar ner personen för att sen rycka upp den med hjälp av vattnet.
Aha, ni trycker ner först?
Mm, en liten bit.
Så sen blir det större fart upp?
För att få gunget med sig upp.
Har jag aldrig någonsin tänkt på. Jag har ändå försökt dem upp många gånger från vattnet till. Aha, vad bra. Okej, vad heter du förresten?
Christian.
Okej. Hur länge har du jobbat?
Jag har jobbat här i Tyresö sedan i februari.
Har du någonsin behövt att använda dina kunskaper på riktigt och rädda folk i vattnet?
Ja, jag jobbade som deltidsbrandman i Öckerö kommun utanför Göteborg innan. Sen började jag jobba här.
Aha.
Så har vi gjort det. Det är en skärgårdskommun så att det är rätt vanligt med drunkningsolyckor så att säga.
Ja, och det är väl oftast fylla och sånt va, när folk
ja, ramlar. Fylla och okunskap genom inte att använda flytväst och egentligen, ja, vistas på sjön med alkohol i kroppen.
Ja, gick det bra den gången?
Då gjorde det tyvärr inte det.
Nej, okej. Okay. Mm. Ja, nu ska vi se vad ni gör för någonting. Och vad ska hända nu? Men nu ligger en docka nere på botten.
Ja, men precis. Nu kommer vi spelar ju med de förutsättningarna. Vi möts upp av en person som har sett någon försvinna längs med bryggorna. Och då var det lite oklart i det här fallet var det var någonstans då. Så då påbörjade vi ett sök efter den här bryggkanten med en teknik som vi kallar bryggsöket. Man använder lina då som för vårt systematiskt sätt ett avstånd. Så man söker av först nära bryggan, sen lite längre ut och sen så lite längre ut efter det.
Aha, okay.
Men under tiden kommer Miguel här att köra ett sök längs med den här bryggan.
Aha.
För att täcka upp så stort område som möjligt då. Mm.
Hur många brukar man vara när man försöker söka av någon?
Ja, vi är ju inte fler än, vi är ju 6 personer som kommer från Tyresö brandstation. Det är ju första styrkan som kommer hit. Så vi har ju olika roller. Så det är, i första läget är det inte fler än 2 personer som går ner i vattnet då. Men sen kommer ju fler styrkor och sen också dykarna då från Storstockholms brandförsvar kommer ju husat inom kort också.
Mm. Hur länge kan en människa ligga under vattnet?
Ja, det beror ju mycket på temperatur och så, men det handlar ju om minuter innan man får
hjärnskador.
Jajamän. Så det är inte lång tid och det är... Därför är det väldigt bråttom.
Ja. De människor som, om det här nu skulle vara en fin sommardag och det var hundratals människor här, vad skulle du be människorna göra som ser någon försvinna?
Ja, framförallt så håll koll på var personen försvann någonstans. Alltså man kan på något sätt se en riktmärke på var människan var som försvann.
Ska man själv börja försöka att dyka och leta?
Jag tycker att det är viktigt att ingen försätter sig själv i någon farlig situation. Så det får man avgöra lite efter förmåga själv. Men är det nära stranden, det behöver inte vara särskilt djupt. Det kan ju vara barn det handlar om också. Då kan man ju använda en skallgångskedja i vattnet.
Okej, innan brandkåren kommer.
Ja, men precis. Ja. Så om det är någon som kan ta initiativ att arrangera det. Annars så kanske vi gör det. Att vi tar hjälp åt allmänheten och arrangerar just en skallgångskedja i. Där det inte är djupare än att man kan gå på botten så att säga.
Okej. Och skallgång, det håller man varandra händerna. Och så känner man av med fötterna.
Ja, precis. Man går helt enkelt. Går igenom vattnet och på botten där. Och på så sätt känner man kan känna någon person.
Och då kan man säga till brandkåren, här har vi känt av redan. Ja, så här behöver inte ni prova. Precis.
Men samtidigt så ska man också vara väldigt noga med att vara systematisk. Man verkligen har gjort det då i så fall.
Okay.
För annars så kommer vi att söka av det igen.
Aha, okay.
Mm. Så hellre att man gör lite mindre yta och gör det ordentligt än att man... täcker en stor yta och missar områdena.
Okej. Mm. Men om det är minuter innan en hjärnskada så bör man ju vara väldigt snabb.
Ja, så är det ju. Så är det. Sen handlar det ju också om lite med temperatur i vattnet. Om det är kallt så klarar man sig lite längre.
Mm.
Och sen är det ju så att en person kan ju komma upp till ytan också ibland och ner igen.
Aha,
och så det kan också påverka.
Okay.
Ett annat scenario, nu tränar vi ju det här att någon försvinner längs med bryggorna och nära badplatsen. Men det kan ju också vara någon som simmar ut i vattnet. Och får någon typ av kramp eller någonting sånt och behöver hjälp.
Ja.
Men sen personen kämpar ju för att hålla sig vid ytan naturligtvis. Och där finns det lite mer tid att hinna fram för oss också.
Och det är väl ganska farligt egentligen. som amatör och ge sig ut och försöka hjälpa någon annan som kämpar för att få luft.
Absolut.
Det är ganska stor risk att man själv dras ner.
Precis.
Hur gör man då om man försöker om man ska rädda någon?
Runt badplatsen så finns det ju de här livbojarna, så använd dem i första hand, att kasta ut dem och hålla i linan då, som, och dra in en person som tar tag i bojan.
Aha, så man går inte för nära personen, det är bojan man ger först.
Precis, och skulle det vara så att man på något sätt tänker att man ska simma ut och hjälpa en person, så använd bojan även där. Låt personen ta tag i den och inte i dig själv.
Ja.
Men återigen, framförallt, försätt dig inte själv i någon farlig situation. Utan håll ordning på var personen befann sig när du såg den senast.
Okay.
Och det är en väldigt stor hjälp för oss.
Ja.
Så har vi bättre utrustning och bättre tränare för att göra en insats. Så.
Nu, vad gör grabben här framför oss nu då?
Ja, men Andreas här som har varit i vattnet, han har ju precis han har legat i en sån här och gjort det här bryggsöket och också provat det momentet att få upp en person i båten. Just nu diskuterar han och Stefan här, hans kollega, om hur man ska använda den här bojen, markeringsbojen som vi, om allting går som det ska, så kan vi använda den för att markera den platsen som den som såg personen senast pekar ut för oss.
Aha.
Då markerar vi den platsen med den bojen och vet vad vi ska utgå från när vi söker.
Okay. Vi pratade förut om våtdräkt och torrdräkt. De sa att de hade på sig torrdräkter, men han ser ganska våt ut nu.
Ja, men om man har tur, om allting funkar som det ska, så bör den vara torr på insidan.
Okej. Okay. Är det luft på insidan eller den smiter åt kroppen?
Ja, vi har ju faktiskt, de här moderna dräkterna har en bra ventil som släpper ut luften. För vi vill ha så lite luft som möter dräkten, annars blir det svårt att dyka. Man flyter som en kork där, så att det, vi vill ha så lite luft som möter.
Jag tänkte gå fram och fråga honom om han är torr. Får jag fråga dig, är du torr innanför den där dräkten?
Ja, jag tror det. Ibland läcker de här. Men jag känner mig torr.
Hur kan de hålla tätt liksom, runt halsen och sånt? Är det...
Ja, det är sån där neoprengummi som sitter väldigt tajt runt alla lämmar liksom.
Ja. Så. Fryser man i de här?
Nej, man håller värmen ganska bra.
Man gör det? Men har du på dig något kläder under då eller?
Ja, som ett underställ.
Ett underställ?
Ja.
Men om man är för länge, då blir man väl ganska kall? För just nu är det bara 10 grader varmt i vattnet, va?
Alltså ligger man still så blir man säkert lite frusen.
Ja.
Men vi simmar ju och övar söktekniker och sånt. Då håller man sig varm.
Okej. Var det svårt att hitta den där dockan i vattnet?
Både ja och nej.
Hur klart är vattnet i Albysjön?
Nej, det är inte så klart. Alltså.
Hur långt siktdjup har du?
Knappt en meter.
Ja. Så skulle det ligga en person på botten, så ser man den inte uppifrån om det är 2 meter?
Nej, man måste komma ganska nära. Så det är inget lätt uppdrag, liksom, men vi gör vårt bästa.
Ja. Har du behövt göra det här på riktigt och leta efter riktiga människor?
Ja, det har hänt.
Hur går det då? Är inte det stressande när man vet att personen måste upp på några minuter?
Ja, men det är klart det. Det är därför vi övar. För att dels bli bättre, men att få bort den här stressen också.
Hur har det gått de gånger som du har varit med och dykt?
Ja, då jag har varit med så har det gått bra.
Har det gått bra? Men vad kul då.
Ja.
Det måste kännas jättebra.
Ja, absolut.
Ja. Björn Wigström som är styrkeledare. Ni har ju många olika saker som ni håller på med. Ni håller på med en sån här brandövning, eller ska man säga brandsläckningsövning i centrum under
just det.
Våren.
Mm, just det.
För det här programmet sänds ju nu under sommaren. Vad var det ni gjorde då?
Ja, men precis. Då åkte vi till centrum då med vårt utbildningsläp och tog med sig ett kar med vatten som vi släpper ut gasol i dem och tänder eld på det och låter allmänheten prova att släcka brand med handbrandsläckare. Det var faktiskt över förväntan många som tog chansen att prova. Det var i slutändan, tror jag, 300-400 personer som tog chansen.
Ja, för det är väl så att även om man har en brandsläckare hemma så är man inte van att använda den?
Nej, just precis så är det ju. Att den där brandsläckaren, om man har skaffat den så blir den ofta hängande på väggen. Och den hänger där månad efter månad, år efter år. I bästa fall så kollar man att det finns tryck i det. Men just hur man använder den är sällan man får tillfälle att prova då. Som tur är.
Så det är jättebra att man nyttjar sånt där?
Ja.
Nu när det är sommar i Tyresö, vad skulle du vilja att Tyresöborna tänkte på när det gäller när man tänder eld och grillar och sånt?
Ja, Tyresö är ju verkligen en friluftskommun. Det här är det många som rör sig i skog och mark. Och då finns det lite grann man bör tänka på. Framförallt så är det ju om det är torrt ut och om det blåser. Att man tänker sig för innan man tänder en eld. Även på de här iordningställda grillplatserna så är det ju med fördel man använder grillkol och briketter även där. Inte ved och ris så att säga.
Ja. Får man sätta sig ut i skogen och tända eld om man hittar en liten glänta när man är ute och promenerar?
Nej, det råder ju generellt eldningsförbud över sommaren. Eller det är egentligen bara vi är 2 veckor på våren, 2 veckor på hösten som man får elda. Det är miljö- och hälsokontor som sätter de begränsningarna. Och sen kan räddningstjänsten utföra eldningsförbud utefter brandriskprognoserna. Men i sunt förnuft kommer man långt med. Och är det så att man funderar så kan man ringa till telefonnummer 08 721 23 26 och få den aktuella brandriskprognosen.
Se om det är telefon en gång till så att alla hinner skriva upp det.
Just det, 08 721 23 26. Mm.
Men om man liksom köper en sån här liten engångsgrill som många gör på sommaren och så ska de grilla lite grann. Vad gör man med den i naturen?
Ja, just det. Engångsgrillarna är väldigt populära och bra att ta med sig ut i naturen. Men tänk på när ni placerar dem. Det är ju jätteviktigt att de placeras på underlag som inte är brännbart. Mm. Och framförallt att man släcker dem efteråt ordentligt och tar dem med sig hem igen.
Ja, för att de ser man ganska mycket i lite här och där. Det är sådana som har startat skogsbränder. Folk har trott att de har släckt och så har de bara låtit någon liten... Alltså...
Ja, det är svårt att säga många gånger vad en skogsbrand startar. Men det är ju, ska jag nog säga, att det är nog en kvalificerad gissning. Att det är nog många gånger som skogsbränder startar med grillning.
Nu är jag liksom uppfostrad att när man ska liksom tända en eld så får man inte stå där och spruta sån här...
Tändvätska.
Tändvätska. För ibland så står folk med liksom fast stråle och kör mot...
Ja, precis. Har du en gång tänt brasan så får du ju inte heller på mer direkt på det sättet. För det kan ju ta sig via den här strålen upp i flaskan. Och du kan ju skada rejält.
Vad är det för vanliga alltså bränder på sommaren? Vad får ni åka mest på?
Skog och mark är ju, ja, det är ju säsongen är det naturligtvis. På sommaren så är det, när det är torrt ute så händer ju med skogsbränderna och markbränderna. Och vi åker ju de flesta gånger så blir det bara en mindre brand. Men det är också så de stora bränderna startar med en mindre brand. Så att vi åker ganska ofta på markbränder, alltså gräsbränder då. Så mindre skogsbränder. Men även motorcykelolyckor är ju på sommaren då. Speciellt nu i den här tiden i början på säsongen när folk tar fram sina motorcyklar och börjar köra. Så händer ju olyckor. Cyklister är också någonting som är... mer av nu ska jag säga mot när jag började för 15 år sedan.
Men brandkåren, åker ni på motorcykelolyckor alltså?
Ja, absolut. Vi åker på trafikolyckor och bland annat motorcykelolyckor. Då.
Varför gör brandkåren det? För är det inte ambulansen som ska åka dit?
Vi åker dit tillsammans med både polis och ambulans. Många gånger säger det för sjukvården att den som först är på plats påbörjar sjukvården. Men även också för att spärra av vägen, att kunna se till att vi kan jobba i säker miljö.
Okej.
Okay. Så det är nog så viktigt.
Det som låter här är fortfarande bryggan som åker upp och ner. Och så någon som håller på och gräver lite sand här. Om ni undrar varför ljud. Vi står här nere vid Albysjön. Det här med Södertörns brandförsvarsförbund. Från början tror jag att vi hade en egen brandkår här i Tyresö. Och nu är det jättemånga piggar i ert vapen. Eller på att säga, för det är många kommuner som ni egentligen är ihop med, va?
Ja, just det.
Södertörn.
Ja, det är ganska länge sedan som Tyresö hade sitt eget brandförsvar. Vi har ett kommunalförbund här nu som består av 10 medlemskommuner. Det är alla kommuner söder om Stockholm i stort. Då.
Om det brinner någonstans, kommer man liksom från hela Södertörn då?
Ja, så har det nog alltid varit. Men åtminstone i modern tid har man hjälpt varandra över kommungränserna. Men nu är det ju samma arbetsgivare och samma organisation. Så att det kan vara så att, av bemanningsskäl kan det vara så att det är... behövs förstärkas upp i till exempel Haninge. Då kan en från Tyresö, om vi är fler, behöver bara åka dit och förstärka där på det sättet. På insatser ses vi ofta, det händer ju,
händer ju väldigt ofta. Hur många är ni på våran station här i Tyresö?
Vi är alltid ett befäl och 5 brandmän.
Allt det? Och sammanlagt antal anställda då?
Ja, det är 4 skift som turas om enligt schema. Okay.
Och då är man bara på Tyresö, man hoppar inte runt på skift på andra brandstationer?
Nej, men precis. Minst är det 5 brandmän och 1 befäl, men grupperna består av kanske 6, 7 eller 8 personer. Då kan det vara så att vid vissa tillfällen så är vi fler än vad vi måste vara här. Är de då färre, till exempel Haninge eller Nacka eller Huddinge eller någon annan av medlemskommunerna, så åker vi dit och försäkrar deras bemanning. Så det är samma arbetsgivare, samma organisation.
Okej. Hur ofta är det utryckningar? Alltså hur ofta måste ni åka på saker på riktigt? Att säga? Det här är också riktigt när ni tränar och med det här. Men hur ofta?
Ja, i Tyresö så är det ungefär 400-500 larm per år. Vilket är relativt lite. Det finns kommuner som har färre larm. Men...
Det är minst en om dagen då?
Ja, det skulle man kunna, i snitt är det ju så. Men sen kommer dagarna när det händer flera saker. Sen kan det komma dagar när det inte händer någonting alls.
Och larm, då kan det vara någon som har fått hjärtstopp. Eller det kan vara alla möjliga olika larm. Det är inte bara brand då?
Ja, just det. På senare tid, som du säger, hjärtstopp är ju ett exempel där vi kan bli larmade som, på våra sjukvårdslarm som vi kallar det. Det är ju egentligen landstinget som står för sjukvården, men vi utför de uppdragen på avtal med landstinget. Ja. Ambulansen kommer naturligtvis också, men vi kanske faktiskt är närmare.
Ja.
Och då kommer vi.
Just det. Och ni har en sån här hjärtstartare?
Ja, just det. Absolut. Jag har på bilarna.
Okay. Och det har ju blivit en jättestor sak, för ni finns ju hela tiden på plats på ett annat sätt kanske än, eller hur? Ni kanske ofta är först.
Ja, det händer att vi kommer, att vi är närmare en ambulans till exempel, eller att vi kommer strax efter, och då kan det ju vara också att vi kan hjälpa till med lite runt omkring den som är drabbad, att hjälpa de anhöriga att prata och ta hand om dem, och det är också en viktig bit. Det sociala sammanhanget.
Björn, hur länge har du jobbat på Tyresö?
Ja, på Tyresö har jag inte jobbat längre än, ja, det är nog nästan 1,5 år. Men jag jobbar som brandman i Södertörn i, ja, det är 16 år nu.
16 år, ja. Mm. Brinner det mindre idag än för 16 år sedan? Är folk duktigare på det här med liksom att sätta brandvarnare och släcka sina egna bränder och inte tända eld i onödan?
Ja, jag skulle nog säga att medvetenheten utåt allmänheten är betydligt större idag mot hur det var för 15 år sedan. Just att det är utbildning, det är inte bara vi som utbildar informerade, utan det kommer mer och mer samhället överlag. Att folk är mer medvetna, och nej, jag tror inte att det brinner särskilt mycket mer. Och det ska man också ta i beaktning att kommunerna växer, det blir fler och fler invånare. Och att nej, jag tycker nog att det känns som att trenden går åt rätt håll.
Någonting annat som har diskuterats i media är ju det här med blåljuspersonals säkerhet när man åker på olika larm. Att man ibland blir attackerad. Har det hänt er också?
Nej, i Tyresö, mig vet det i alla fall, så har vi varit förskonade i vår kommun. Men det händer ju runt om på andra platser i vår organisation att det inträffar. Dessvärre, det är jättetråkigt.
Men ni behöver inte vara, liksom, ha polisen med när ni åker in i något område i Tyresö?
Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Vi har ju också, vår taktik i de här fallen är ju ofta att vara väldigt, väldigt försiktiga och väldigt defensiva. Att vi, är det så att det är en frisående bil eller en container som inte hotar att sprida sig någon annanstans, att vi, skulle vi mot förmodan bli möta sånt, få sånt bemötande, så backar vi hellre ner sig in i en konflikt med några grupper.
Den största branden som har inträffat var den här branden i Tyresta. Nu kommer inte jag ihåg när det var, men det var väldigt många år sedan. Och då fick jag höra den dåvarande befälet, han stod och drog allt det här för kommunen. Och då sa han, så där kul hade han inte haft en Tyresö centrum brann. För det var liksom, då fick man ju träna allt, både helikopterar och allt möjligt. Var du inblandad i det?
Nej, jag började jobba året efter. Jag började jobba inom räddningstjänsten 2000, vilket var året efter den här branden. Så jag har fått hört så mycket om den branden. Alla andra skogsbränder åkt på alla andra år har hela tiden jämfört med Tyresta.
Ja, för det var väl ett skolexempel på hur bra man gjorde med liksom insats. Det var stabsfunktioner och man fick liksom köra hela racet.
Ja, det finns ju mycket lärdomar som kommer från den branden också naturligtvis. Och saker som man kan utveckla och göra bättre. Men samverkan mellan organisationerna fungerade ju efter förhållanden väldigt bra, vad jag förstår. Nu var jag inte med där själv som sagt, men just samverkan är någonting vi jobbar ständigt med även idag.
Ja, ni måste det. Och samtidigt var det den här jättebranden i
Västmanland.
Västmanland.
Ja, just det.
Var ni, fick ni också åka på den?
Ja, vi är uppe med personal, både personal och utrustning på branden i Västmanland. Vår chef på räddningstjänsten, Lars-Göran Uddholm, var också räddningsledare för den insatsen under en längre period.
Ja, han fick dra till och med någon slags pris för det.
Ja, just det.
Han gjorde ett väldigt, väldigt bra intryck.
Ja, det gjorde han.
Han kallas väl för Uddas eller någonting sånt.
Just
där.
Just det. Ja. Lars-Göran Uddholm, Uddas i folkmun.
Jobbar han fortfarande kvar hos er?
Ja, det gör han. Ja. Absolut. Han är i allra högsta grad aktiv.
Ja, vad kul. Mm. Titta, nu åker en av dina brandmän ner i vattnet här. Vad håller han på med?
Ja, det kan man ju undra.
Vad gör de för någonting?
Ja, precis. Nu har vi ju övat det här scenariot att det var en person som försvann längs med bryggan. Men nu, det finns ju ett annat tänkbart scenario. Det är att någon person som har simmat ut en bit behöver hjälp. Eller att någon båt skulle sjunka och att vi ska ut och rädda dem som en nödställ. Då använder vi just den här röda brädan då som betals ut. För då behöver vi ju någonting att flyta på helt enkelt. Då är vi ju en bit från land själva också. Då paddlar vi ut på den här, så drar vi upp personen på den. Och så drar vi in brädan med hjälp av en lina som är kopplad i bakkanten. Då.
Och den här brädan måste man gå på, inte från sidan va? För då vippar den. Utan man måste gå på bakifrån eller framifrån.
Ja, det stämmer. Det är som en surfingbräda. Så den är gjord för att dra upp personen framifrån. Då. Mm.
För det är väl den svåraste grejen tycker jag, när man, i alla fall när jag försöker ta mig upp i en båt. Mm. Det är lätt att hoppa i, men det är jättesvårt att komma upp igen.
Ja, det är...
Alltså bara vanlig simning pratar jag om. Att ta sig upp i en båt om man inte har en stege är jättesvårt.
Ja, det är också ett av de momenten som vi gör här. För vi har ju samma problem med att få upp en person då, som när vi räddar med vår båt. Vi har ju en mindre, vi ser inte ni lyssnar, men vi har en mindre ribbebåt som det ja, kallas. Det. Med plastskrov och luftmontoner runt om. Då. Så,
hur får man upp en människa i den båten?
Ja, det, vi gör ju som så att vi tar tag i armarna på personen, sen så drar vi personen upp och ner några gånger och så trycker man ner så ungefär så att huvudet precis kommer under vattnet och så drar vi upp personen. Ja. Så man får lite kraft av vattnet då, lyftkraften
men,
i vattnet.
Men då kan ni dra upp den på en sida? På
Ja.
För det är ganska högt, det blir liksom en halv meter man ska upp.
Ja, men sen kommer ju kanten båten lite längre närmare ytan då när två personer ställer sig på den sidan båten. Så det blir lite, det blir inte riktigt så högt som det ser ut att vara just nu.
Ja, för personer som har legat i vattnet är ganska trötta, va?
Ja, verkligen. De brukar ju vara väldigt glada och nöjda när vi kommer fram förstås att få hjälp. Så att det, de är nog... Många kämpar ju länge och när vi kommer fram så kan man nästan få en känsla av att de slappnar av lite grann. Mm. Vilket då kan vara en risk att man... Vi måste
kämpa vidare?
Ja, hela vägen fram.
Faran är inte över förrän man är uppe?
Nej, absolut inte.
Hur ofta är ni ute med den här båten?
Vi använde faktiskt den här båten i måndags på en skogsbrand. Låter inte det konstigt?
Jo, verkligen.
Ja, vi var borta vid Öringesjön så brann det på den sidan sjön som inte är där det inte finns en farbar väg. Och då la vi den här båten från Öringebadet och lastade på en mindre pump och några slangar och några brandmän som åkte över och började släckningsarbetet där. Så tog vi oss andra runt med hjälp av terränghjuling, fyrhjuling då, runt sjön.
Okay.
Så vi använde den till lite allt möjligt sådär och den är nog i... Ja, om man säger både övning och insats en gång i veckan kanske.
Ja, vad bra. Mm.
Tyresö kommun är ju också certifierad som vattensäker kommun sedan ett år tillbaka.
Vattensäker kommun, vad är det för någonting?
Ja, det innebär bland annat att kommunen jobbar, alla förvaltningar jobbar med någon del av vattensäkerhet. Till exempel utbildningsförvaltningen med att se till att alla kan simma.
Aha.
Och vi från räddningstjänstens sida åker runt och inspekterar badplatser. Och se till att de är utrustade med det som ska finnas och är säkra för det som badar.
Det är jättebra. Mm. En annan sak jag tänkte på. Måste inte ni hålla på med väldigt mycket fysträning för att orka med allt det här?
Jo, det är ju den bilden som man ser också i alla tv-serier som och filmer man ser på tv. Då, att det mycket handlar om fysiska styrka. Men jag skulle säga att det... En stor del handlar om teknik och metoder också. Det är, det är ju nästan mer viktigt att har man bara en bra grundstyrka, bra grundkondition. Sen handlar det om att lära sig hantera utrustningen på ett effektivt sätt så kommer långt med det. Mm.
Nu får du tala om vad de här killarna gör i båten här.
Jag börjar med att berätta att som du säger så är det ju bara killar här. Damer, vi är ju fler.
Har ni några tjejer förresten?
Ja, på Tyresö brandstation så har vi en kvinna som jobbar som brandman just nu.
Mm.
Hon är tillfället hos oss hon jobbar ju i Haninge normalt sett.
Man säger brandman?
Absolut, man säger brandman. Det är samma tid. Det är som sjuksköterska.
Ja just det, som sjuksköterska. Ja.
Vi blir fler och fler kvinnor inom räddningstjänsten och det ser jag som väldigt positivt.
Varför då?
Ja, för det ger oss bättre möjlighet att nå ut till allmänheten. Det speglar samhället som det ser ut idag och framförallt så får vi bredare rekryteringsunderlag. Om vi inte skulle anställa kvinnor utan bara sitta inåt på manliga sökande så utsluter vi halva Sveriges befolkning. Mm.
När det är en blandad arbetsplats, man får en annan jargong också va? För det kan bli lite killjargong om det bara är grabbar.
Ja, den där jargongen som beskrivs som rom och hjärtlig är ju sällan särskilt konstruktiv.
Nej. Och då kan det bli bättre om det blir lite blandat.
Ja, jag tror det. Det gäller ju mångfald i stort. Det är inte bara kvinnor och män. Det handlar om mångfald. Det handlar om åldrar, gamla, unga och folk som har olika typer av bakgrund både i alla möjliga perspektiv.
Precis. Just det. Nu ska vi prata om flytvästar.
Flytvästar?
Ja.
Flytvästar måste man ha.
Ja. Mm. Är det inte det? Är det inte det som är den vanligaste drunkningsolyckan? Är inte det en man... Utan flytväst med gylfen neddragen, med alkohol i kroppen. Det är min idé om vilka som drunknar mest i båtar.
Då har du sett statistiken, det har inte jag gjort. Men, så kan det väl vara. Ja. Men alltså,
de som ställer sig upp onyktra i en båt och försöker pinka.
Ja.
Det är inte bra, va?
Jag hade för mig att det var en skröna så att det var just de människorna. Men alltså, så fort man ska ut på sjön så självklart så ska man ha flytväst på sig. För det kan hända allting. Man snubblar, det kan vara halt, det kan vara blött. Och så slår man i huvudet kanske. Eller... Ja.
Vilka sorts flytväst? För numera så finns det ju väldigt många... Alltså snygga flytvästar som knappt har någon plats. Så finns det de här gigantiskt stora gamla flytvästarna med kragar. Ja. Som man kan vara medvetslös i. Vad skulle du säga, vi alltså, som sitter på båtar?
Nej, men rätt storlek till rätt personer. Alltså, man kan ju titta i att det är rätt kilo på det.
Ja.
Och sen kan jag ju säga det också att brandkåren hyr ut faktiskt.
Brandkåren hyr ut? Ja. Vad kostar det att hyra en flytväst?
Så jag tror att det är, som jag är från Haninge då, så har jag för mig att det är 10 kronor per dag.
Det var ju bra.
Ja, så det är jättebra. När vi har folk som är på utbildning sen så brukar vi alltid prata om att kom till brandstationen. Sen tror jag att det står på hemsidan också.
Det var ju en jättebra grej. För ibland har man ju med sig, och jag är ju också båtägare. Ja. Ibland har man ju inte alltid flytvästar till sina gäster.
Nej, utan då åker man till brandstationen. Nu kan jag inte säga för Tyresö, men Haninge har i alla fall. Då kan man åka dit.
Björn, nu måste jag fråga. Har Tyresö, hyr ni också ut flytvästar?
Ja, absolut. Vi har ett stort lager flytvästar i alla storlekar.
Vad har ni för sorts flytvästar? Är det sån här, finns det seglarväst? Och så finns det här nya sån här upplåsbara saker som ser ut som en korv. Vad har ni för trevliga flytvästar?
Vi har de här gamla klassiska med krage, orange med en stor krage på.
Just så man knappt kan röra på sig i båten.
Ja, men precis så. Precis så.
Som barn inte gillar att ha på sig.
Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Men de är väldigt bra och säkra. Just om man skulle ramla och slå huvudet så flyter man med ansiktet uppåt, vilket gör att man inte drunknar
i det. I våran båt så brukar vi, när det är fint väder, ha på oss snygga seglarvästar. Och när det är dåligt väder så sätter vi alla på oss de här fula, stora, gigantiska sakerna som man knappt kan andas i. För då.
Jag förstår.
Tycker du att det verkar en bra strategi? Att när det är lite sämre väder sätter man på sig den bättre.
Ja, men så länge du har flytväst på det i alla fall så får man väl säga att det är godkänt.
Det är bra, då rör man sig inte så mycket heller. Då sitter man ju still i båten också.
Man gör ju det. Man kan
när det är dåligt väder.
Man kan inte röra på sig och man vill inte röra på sig.
Nej, det är bra ju.
Och säger någon till en att man ska gå upp och dra ner seglarna så vill man inte det.
Nej,
man vågar inte. Ni hyr inte bara ut flytvästar, ni hyr ut någonting på vintern också. Vad då, Björn?
Ja, just det. Känns ju konstigt att prata om det mitt i sommar. Men vi hyr faktiskt ut både isdubbar och ispikar till vintern med.
Vad tar ni för sånt?
Det är samma taxa, det är 10 kronor per dygn då.
Det är jättebra.
Ja, visst är det.
För de som någon gång vill prova på att åka ut till långfärdsskridskor och inte tänkt att köpa all utrustning själva.
Nej, men så är det ju oftast. För de som regelbundet ut på isen eller ute till sjöss eller ute med båtar, de har ju oftast grejer som funkar. Men det är för alla andra som gör det tillfälligtvis. Då är det lätt att antingen så glömmer bort eller så missar man den detaljen. Då finns det hyr hos oss. Och, en annan form med flytvästen är just att det finns, det kan du Stefan sa, men det finns i alla storlekar.
Just
barnen
det.
Växer.
Precis, det är inte helt fel. Och man har gäster ibland i båten.
Precis, precis. Ja. Är man inte ute ofta med båten och barnen så kan det ju vara bättre alternativ att hyra dem av oss. Så att de har rätt storlek som fungerar. För det är också jätteviktigt att det är rätt storlek. Inte för liten och inte för stor.
När har ni öppet på brandstationen?
Det är öppet dygnet runt varje dag i veckan.
Går man där, jag försökte knacka på där, eller någon ringklocka har ni där, va?
Ja, men om man ska ringa på brandstationen av vilken anledning som helst egentligen. Om man vill komma och ställa frågor eller vill titta in och hälsa på. Ja. Så om du kommer till brandstationen och har garageportarna framför dig så går du runt hörnet till vänster. Där har du vår besöksentré. Ring på dörren där så kommer någon öppna för så att vi inte är ute på något annat uppdrag.
Precis, ja, ibland kanske ni har annat att göra. Utmärkt. Nu ska jag känna på Andreas. Hans underställ är torrt. Det höll. Du såg blöt ut men du är torr. Ja. Torrdräkten funkade. Jo Björn, om man nu har en massa funderingar och vill veta lite mer om är den här brasan verkligen släckt eller får jag tända eld här och jag tror att där borta brinner eller jag är inte säker. När ska man ringa? Ja. När ska man ringa till er på brandstationen? Alltså hur ska jag veta vart jag ska ringa? 112, när ringer jag det och när ringer jag er för lite rådgivning och sånt?
Är det behov av snabb hjälp? Eller tror att du är behov. Det kan ju vara att du misstänker att det brinner eller att du har sett något som verkar konstigt. Ring 112.
Det kan man göra även om man tänker så här. Ja, det ser ut som det brinner i den där containern men jag är inte 100. För det kom lite rök från den där containern. Men det är inte någon stor brasa. Ska jag ringa 112 då?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut ska göra. ring hellre det en gång för mycket än en gång för lite. För där, de kan hjälpa dig att avgöra hur, vilken hjälp du behöver, vad som behövs. Men har du andra frågor funderade om det är eldningsförbud eller om det är, om du, hur man använder handbrandsläckare eller vad, något annat? Det är, ja. Då kan du ringa till oss direkt på brandstationen.
Och vad har ni för telefonnummer?
08 721 23 50.
När kan man ringa det telefonnumret?
Ja, vi är ju bemannade i stationen hela tiden, så att det är bara att ringa på det numret. Men vi är lämpligast även på dagtid naturligtvis, men även på kvällarna kan man ringa.
Helst inte på natten, va?
Nej, helst inte på natten.
För ni sover också?
Ja, vi har sovande beredskap på nätterna. Så från 23 till 06 så har vi sovande beredskap.
Då när ni sover får man bara fråga, hur snabbt går ni från sovande läge och sitter i en bil? Hur lång tid har ni på er?
Vi ska lämna brandstationen inom 90 sekunder, så att det är ju snabba ryck då när larmet går. Men det klarar vi oftast, vi tränar för det, och det gör ju också det med sovande. Det kan ju låta lyxigt att få sova på jobbet, men det handlar ju mer om att få vila egentligen.
Ja, det är ju rätt nu. Mm. Varför sitta där och vara vaken för? Tyresö är en lång kommun, det är ganska långt ut till exempel längst ut på Tyresöhalvön. Om det skulle hända någonting längst där ute eller i Tyresta skogen, vad gör ni då? För det kommer ju ta ett tag att ta sig dit, även för er.
Ja, det tar lång tid. Det går ju inte att undvika det, att det kommer att ta lång tid. Och det gör ju också att de människor som vistas där ute får vara lite extra försiktiga och tänka lite extra på sitt brandskydd. Så att de upptäcker en brand till exempel i tid, och att de också har någon form av förberedelse för att göra den första åtgärden. I alla fall de flesta bränderna börjar ju små. Mm. Den som är på plats när den startar har ju oftast goda möjligheter att kunna göra en insats. Men det är naturligtvis så är det ju rädda, larma, släck som gäller. Rädda varsko personer som är i närheten, så att alla uppmärksammar situationen. Och larma genom att ringa 112. Och sen om man är fortfarande möts och man har kunskap och erfarenhet, så kan man ju göra ett försök att släcka. Mm.
Hur fort kan ni åka där på Tyresövägarna och ut på gamla Tyresö?
Det går inte särskilt fort. Vi kör inte särskilt fort. Det är ju lastbilar vi pratar om, så det är ju inga enorma hastigheter. Det är väl egentligen mest det att vi kan påkalla friväg med blåljus, så vi slipper stanna. Och
ni får köra förbi alla köer och sånt.
Ja, precis vad det skulle säga. Ja. Så att det, och folk överlag är ju duktiga på att släppa fram oss, men det händer också att folk har sin uppmärksamhet på något annat och inte ser eller hör blåljusen och sirenerna. Så det är också en uppmaning att tänka på. Det ligger ju lite grann i tiden med vad som pratar om på nyheter och i samhället, att mobiltelefoner är jättebra. Mm. Men tänk på vad din uppmärksamhet är.
Ja, precis. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Björn Wigström, styrkeledare på Södertörns brandförsvarsförbund, som har en station här i Tyresö. Ja, nu sitter jag faktiskt i brandbilen tillsammans med en av de mest erfarna brandmännen på vår brandstation. Göran Forsén, alltså, vad är det för konstiga grejer du har framför dig? Du har ju 100 stycken knappar att trycka på.
Ja, först är vi ratten och sen har vi ju alltså blåljus och sirener. Och sen vill man få upp själva stegpaketet till, då måste man trycka på ett kraftuttag här. Och sen går man bak och så trycker man på fler knappar, så får man ett stödben.
Så det är liksom, det är som en hel datorgrej här framme med allt möjligt.
Precis.
Det är ingen vanlig bil?
Det är ingen vanlig bil, det är en lastbil alltså.
Det är en lastbil.
Och alla lastbilar ser ungefär likadana.
Måste man speciellt kort bara för att köra brandbil?
Nej, du ska ha C-kort. Sen ska man ha en utryckningsförarutbildning då sen. Så.
Men i den här bilen kan man inte sitta och byta om, va?
Ja, det är svårt. För att, vi har ju flaskor, paket, luftpaket här också. För att jag ska kunna sätta på mig om det är röket då. För självskydd då. Ja.
Men de pratade killarna om att de kunde sätta på sig de här torrdräkterna när de åkte hit. Vad sitter de då i? Och då sitter de inte i en sån här trång.
Då gör man så att man tar fram torrdräkterna på station. Om man är på station. Och så sätter man på sig dem upp till midjan. Förberedd. Men vi kan ju vara ute och åka också. Och då måste vi stanna.
Då måste ni stanna för att hoppa i kläderna?
Ja, precis. Ja. Eller så åker vi ända fram och så får vi sätta på oss allting.
Okay. Är det här din hjälm som ligger här?
Det är min hjälm, nummer 69.
Hur länge har du jobbat på Tyresö brandstation?
36 år.
Du måste vara den som har jobbat längst där, va?
Stämmer bra det nu.
Göran, när sätter ni på sirenerna? I vilka sammanhang gör ni det?
När vi får ett prio 1-larm heter det. När vi får ett larm med en olycka hänt, då sätter vi alltid på sirener och blåljus.
Och det gör ni direkt i brandstationen?
Precis, när vi kör ut genom portarna sätter vi på sirenerna och blåljus.
Men man sätter inte på liksom bara och testar så här när vi åker här nu på ett litet... Vid Alby sätter man inte på sirenerna, va?
Nej, det ska vara om det är en uppvisning då. Annars gör man inte det, för att folk kan ju bli lite rädda.
Ja. Och Göran Forsén tänker jag intervjua lite senare så att vi får höra hans historia i och med att han är den mest erfarna brandmannen på hela Södertörn här i Tyresö. Det heter Södertörns brandförsvar. Vad kallar ni? Kallar ni Tyresöstationen? Vad säger ni för någonting?
Vi säger Tyresö brandstation.
Tyresö brandstation, bra. Ja, nu avslutar jag mitt reportage här om brandförsvaret här i Tyresö och vi får höra mer sen i höst. Så ta det lugnt här i sommar. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.